Nu ska vi fortsätta fundera på det här med Guds rike tillsammans. Det är ju så med advent och jul att det är ju så otroligt tydligt hur Guds rike är närvarande i det som händer i det. Och i den här väntan som vi har pratat om här. Och när vi väntar in julen och det barn som föds då, så är ju det startpunkten för den här nya tidsåldern som Gud har sagt ska komma. Och som vi också påminns om egentligen varje dag runt omkring oss. Varje gång vi skriver ett datum och skriver vilket år det är, så påminns vi om vem det är som är orsak till att det just nu är år 2019. Jesu födelse är en så avgörande händelse i historien att man utifrån honom började en ny tideräkning. Och sen debatterar man ju lite om det verkligen var år noll han föddes eller inte. Och det kanske det inte var. Men alla händelser i historieböckerna är ändå på något sätt satta i relation till födelsen av den här lille pojken. Och det är helt i sin ordning. För så avgörande var den händelsen. Och den utgör den nya tidsålderns början. Och så samlas vi återigen för att berätta den här berättelsen. Och den ger oss skäl att tro. Vi väntar ju. Och på Jesu tid väntade man också, precis som Susanne beskrev här. Man väntade på en ny tidsålder. Man levde i en trogen, passionerad, hoppfull och förtvivlad väntan på Guds utlovade frälsare, Messias. Och det är ju den väntan som Jesus återvänder till sin hemstad Nazaret. Och vi kommer ju ge oss in i samma text som Susanne läste lite här i början. För att den hjälper oss att förstå, vad är den här nya tidsåldern egentligen? Hur ser den ut? Och Jesus har ju levt i Nazaret hela sin uppväxt. Och nu är han runt 30 år gammal. Han har levt i tysthet i pappa Josefs snickarverkstad. Och bara det kan man ju fundera rätt länge på. När Gud kommer till oss så föds han i anonymitet och tysthet. Det är inte så många som får nys om att en kung har fötts. Utan det är några herdar och det är några visa män från Österlandet. Vilka nu det var. Och sen lever Gud själv ibland oss i total anonymitet i 30 år. Vad säger det om Gud egentligen? Men nu har han börjat bege sig ut på sina vandringar för att tala till folket om att Guds rike är här. Omvänd er till honom. Han har döpts av Johannes döparen. Han har frestats av djävulen i öknen. Och nu har han börjat träda fram och förkunna sitt budskap. Och ryktet om honom har ju redan spridits förstås. Och även nått Nazaret. Vem är den här Jesus egentligen? Nu är han tillbaka på sin mammas gata. Här har han vuxit upp, här har han sprungit som barn. Och han möter grannar och vänner igen som har nåtts av det här ryktet. Och som nyfiket studerar honom och granskar honom kanske lite på avstånd. Han har ju alltid varit lite märklig, den där Jesus. Det var ju en hel del märkliga saker som hände när han föddes och under tiden han växte upp. Man studerar honom kanske lite på avstånd och sen tänker man vi får se honom lite närmare när det blir sabbat och höra honom på nära håll. För när det blir sabbat, då samlas man ju i synagogan. Som han brukade, står det om Jesus. Han gick till synagogan som han brukade. Jesus hade för vana att gå dit på sabbaten för att ta del i lovsången, i läsningen av skrifterna, i bönerna och i gemenskapen. Och det var ju den judiska gudstjänstlokalen. Allt sedan fångenskapen i Babylon, knappt 600 år före Jesu födelse, så fördes Israels folk bort i fångenskap och templet revs. Och då startade synagogsverksamheten som samlingsplats för det judiska folket att fira gudstjänst. Han hade från början fått med sig hur viktigt det var att delta i det här. Och han sanktionerade även som vuxen. Medveten om sin kallelse att det är viktigt att samlas till gudstjänst som Guds folk. Och det ställer ju också en fråga till dig och mig. Är det viktigt för oss? Är det viktigt för dig? Eller är du här av andra orsaker? Och om det är viktigt för dig att fira gudstjänst, varför är det i så fall det? För Jesus var det något oerhört stort som hände varje vecka när de fick samlas i synagogan. När man tillsammans fick träda fram inför Guds ansikte. Det handlade om relationen till Fadern och det handlade om att höra hans röst och få del av hans plan med världen och att dela gemenskapen som Guds folk. Han hade suttit där som liten pojke i synagogan i Nasaret. Han hade suttit där som tonåring. Han hade suttit där som mogen man efter en lång arbetsdag i snickarverkstan. Och nu sitter han där igen. Säkert med en välbekant känsla. Han känner ju varje vrå av synagogan i Nasaret. Lukten och stengolvet och bänkarna och ansiktena. Allt är ju välkänt för honom. Och så börjar den här judiska gudstjänsten. Alltid med lovsången som hämtas någonstans från saltaren. Och så reser sig alla upp och så läser man trosbekännelsen. Den judiska trosbekännelsen som lyder: Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela din kraft. Och därefter så följde olika slags böner innan det var dags att läsa ur skriften. Då fanns det en föreståndare för synagogan som hämtade skriftrullarna ur det skåp där det alltid förvarades. Och så läste man alltid först ett stycke ur Moseböckerna och sen ur någon av profeterna. Och när det var dags för att läsa från profetböckerna, då reste sig Jesus. Och tjänaren hämtade en skriftrulle från profeten Jesaja och räcker den till honom. Vilken judisk man egentligen som helst kunde i princip få uppdraget att läsa skriften. Och även om man ville gå fram och lägga ut texten och bära fram ett budskap i samband med det. Oftast var det någon med stort förtroende och stor integritet som fick det uppdraget. Och den här gången var ju alla nyfikna på Jesus. Man ville se om ryktena om hans undervisning stämde. Och alla stod upp när man läste skriften. Det gjorde man av vördnad för Guds ord. Och Jesus väljer mycket medvetet att läsa ur Jesaja kapitel 61. Den profetia som profeten Jesaja uttalar cirka 700 år före Kristus. Och som handlar om Guds kommande Messias. En konung, smord av Gud själv. Och han läser så här: Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Bibeln är ju en fascinerande bok. Den är ensam om att förutsäga stora historiska händelser långt innan de inträffar. Framförallt i Gamla testamentet så ser vi massvis av gånger det här. Och ingen annan skrift eller urkund innehåller den här typen av profetier. Och de allra flesta handlade om den kommande Messias. Därför väntade judarna ivrigt på den här frälsaren som Gud skulle sända för att befria folket. De visste oerhört väl vad Gud hade lovat och man hade väntat och väntat. Och inte minst nu när deras eget område var ockuperat av romarna så väntade man. Och så hade ju Johannes döparen kommit. Och han hade ju på något sätt väckt hoppet genom att dyka upp och helt plötsligt låta som en av de här gammaltestamentliga profeterna efter flera hundra år av tystnad. Kanske var det något på gång. Det fanns en slags spänning och förväntan i luften. Och så den här Jesus, som också var något alldeles extra. Vad skulle han säga nu när han har läst den här texten? Det här var ju en ganska märklig text av hopp för de svaga och utsatta, för de trasiga och fattiga. För de som allra mest behövde en frälsare. Och Gud hade ju lovat att han skulle komma. Och så räcker Jesus tillbaka bokrullen och sätter sig ner framför folket, vilket man gjorde när man undervisade på den tiden. Då satte man sig ner. Och alla riktar sina blickar på honom och det är dödstyst i Nasarets synagoga. Och då säger Jesus: Idag har det här skriftstället gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Vilken enastående sak att säga. Idag går den här otroliga utsagan från Jesaja i uppfyllelse, säger han. Alla var ju chockade och förvånade, men oerhört glada. De fick ju vara med om en historisk händelse, säger Jesus. Och man var imponerad över Jesus och det sätt som han talade på. Och Jesus förkunnar att nu börjar nådens tidsålder. Guds stora frälsningsplan för de svaga och utsatta, för de trasiga och marginaliserade, för de som ingen räknar med. De som har kommit till sitt eget slut och ödmjukt insett, jag behöver en frälsare, för i mig själv räcker jag inte till. Guds rike är för dem, säger Jesus. De är inbjudna till den här stora festen och till att få uppleva ett nådens år från Herren. Nu är det inte längre något avlägset hopp som vi längtar efter ska komma, utan nu har det gått i uppfyllelse. Och förebilden för det här nådens året som Jesus talar om, det är ju det jubelår som fanns i det gamla testamentet, som Gud hade instruerat dem om. I tredje Mosebok 25 kan vi läsa om jubelåret. Och jubelåret inträffade vart 50:e år i den judiska traditionen och rytmen. Och det inleddes med att hela folket trädde fram inför Herren och offrade ett oskyldigt djur för folkets försoning. Så hela det här jubelåret inleddes med syndernas förlåtelse. Och sen var det ett år präglat av glädje. Och under hela året varken sådde man eller skördade, utan det hade man sett till att man hade rustat för innan. Marken skulle vila och man levde på det som man hade samlat i ladorna under tidigare år. Och så helgade man hela det här året, avskilde det åt Herren. Jubelåret innebar också att alla skulder upphävdes. All mark som hade sålts skiftades tillbaka till sin ursprungliga ägare. Så det skedde också en utjämning av resurser och en radering av skuld. Ingen skulle förbli fattig under jubelåret och ingen skulle heller fortsätta bli rik på någon annans bekostnad. Om man hade förvärvat slavar så erbjöds de sin frihet under jubelåret. Det kunde ju vara så att någon hade satt sig i skuld så pass mycket så att man inte kunde betala och istället tvingades bli slav hos den man var skyldig och på så sätt arbeta av skulden. Och alla de här sakerna nollställdes under jubelåret. Det var ett år som helt och hållet präglades av Guds godhet och nåd och generositet och välsignelse. Och Jesus säger att allt det här pekar ju framåt mot det som väntar och som nu har kommit, säger han. Det pekar mot en dag när Guds godhet och nåd på ett särskilt sätt får bryta in i historien. Och Jesu försoningsverk på korset innebär ju att hela mänsklighetens skuld inför Gud raderas. Att vi blir fria från vårt slaveri under synden och får träda in i Guds rike där han förser oss med allt det vi behöver. Så Guds rike innebär ett jubelår. Ett evigt jubelår. För alla människor. För det är ju inte bara de trasiga och utsatta som behöver räddas genom Jesus. Utan Bibelns budskap är ju att vi alla har syndat. Vi alla har missat målet och gått miste om härligheten från Gud. Det handlar ju inte bara om de som är materiellt fattiga, utan också om de som är andligt och själsligt fattiga. Det handlar inte bara om de som är fångna i bokstavlig mening, utan också de som är bundna av en massa olika saker i den här världen. Inte minst i vår egen synd. Det handlar inte bara om de fysiskt blinda, utan också om de andligt blinda som lever i ett andligt mörker. Och det handlar inte bara om de som är förtryckta i samhället på ett sätt som vi kan se, utan också de som lever under ondskan och rädslan och skuldens förtryck. Alla kan de uppleva hur det är att ta steget in i den nya tidsåldern, säger Jesus. Och hans ord om att han uppfyller det här innebär ju inget mindre än att han gör anspråk på just det. Att uppfylla den här 700 år gamla märkliga profetian. Ni som hör mig är med om något historiskt. Inte konstigt att folket är förundrade och imponerade. Men så hejdar de sig lite. Är inte det där Josefs son som står där framme och säger de här sakerna? Han känner vi ju. Inte uppfyller väl han några gamla profetier? Men vilken rätt kan han påstå något sånt? Han är ju bara en enkel snickare. Och deras beundran byts ut på bara några minuter. Först i irritation och sen till öppen fientlighet. Hur kan han komma här och göra sig märkvärdig? Vi är ju inte fattiga. Vi är inte förtryckta, vi är inte blinda. Och Jesus märker hur stämningen förändras och hur deras attityd övergår i stolthet och högmod. Och när han påpekar det för dem så blir de ursinniga och driver honom ut ur staden fram till kanten av ett stup. Nu behövs bara en liten knuff för att få honom att ramla ut för berget. Men Jesus vänder sig om och så går han majestätiskt genom folkhopen och ingen vågar röra honom. Utan alla viker undan. Trots att hans budskap handlar om befrielse och upprättelse och goda nyheter för alla så provocerar Jesus. Och så är det ju nu med. Det är ju likadant i vårat samhälle. Många människor blir oerhört irriterade och ibland till och med ursinniga när Jesus kommer på tal. Vem tror han att han är? Så otroligt intolerant att påstå att han är enda vägen till Gud. Aposteln Johannes skriver att Jesus kom till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. Man kan avvisa Jesus. Man får avvisa Jesus. I fredags var jag med här på Lucia-firande när skolan kom hit. Och när en liten tjej på lågstadiet får syn på mig så kliver hon fram med bestämda steg till där jag sitter och så säger hon: jag tror inte på Gud och jag tror inte på Jesus. Det deklarerade hon tydligt det första hon gjorde när hon kom in. Då sa jag att det är högst frivilligt att göra det och du är lika välkommen att komma hit ändå. Man får avvisa Jesus. Han är fortfarande en stötesten. Han provocerar fortfarande, även för många i våran tid. Vi blir ju liksom aldrig av med Jesus så att vi kan lägga honom åt sidan någon gång. Nya böcker skrivs och nya filmer görs och musikaler sätts upp. Och otaliga sånger skrivs om denne snickare från Nasaret. Och så kommer ju de här tiderna varje år. Högtiderna som bottnar i hans liv och gärning och som påminner oss om vem han är. Trots att man försöker diskvalificera honom från hans höga anspråk så lyckas man ju inte. Det går att älska Jesus, men det går också att hata Jesus. Det går att följa honom, men det går också att irritera sig oerhört på honom. Och vi kan avvisa nådens erbjudande. Man får göra det. Men då blir det ju heller inget jubelår. Hur är det med oss som är här idag? Känner vi oss fattiga inombords? Känner vi oss bundna eller förtryckta? Är vi tyngda av skuld eller rädsla så att det till och med ibland stör våra nattsömn? Lever vi med mörker i våra liv eller i våra hjärtan? Hans egna tog inte emot honom, säger Johannes. Men han fortsätter ju så här. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Tack vare julens budskap så finns det ju skäl att tro. Och Jesus är den enda som kan fylla ditt liv med glädje som består. Han är den enda som kan lyfta av våra bördor och befria från bundenhet. Och den enda som kan lysa upp ett mörkt inre och ge en blind människa synen tillbaka. Allt det kan vi få ta emot idag. Vi kanske har gjort det förut, men vi har möjlighet att göra det idag igen. Det var därför han kom. Och vi som kyrka och du och jag som enskilda efterföljare till Jesus, vi är fortsättningen på det här budskapet om ett nådens år från Herren. Vi är kallade att leva ut Jesajas profetia idag. Och därför hoppas och ber jag att vi aldrig någonsin blir för fina för att ta oss an de svaga, de trasiga, de utsatta människorna i våran tid. Utan att vi ska vara de som erbjuder hopp och befrielse och ljus till de som behöver det allra mest. Julen ger oss skäl att tro att något nytt har skett. En ny tidsålder har börjat. Och därför kan vi leva ut detta när det är som allra mörkast. Amen.